Här börjar Saknad av Mikael Katz-Krefeldt, översatt av Beata Ståhl, inläst av Fredrik Granberg för Saga Egmont. All along the watchtower, princess kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Bob Dylan. Tillis, min bästa vän, allra vackraste hustru och mitt allt. Hohenschönhausen, Berlin, 11 juli 1989. 1. Regnet strilade ner över den hästskoformade byggnaden som låg tyst och stilla i natten. Från murens närmaste torn syntes vakternas silhuetter bakom höga fönster med frostat glas. Nedanför tornet stod fyra soldater från division 14 med karbinerna löst hängande över axlarna. Det var en lugn natt utan inkommande fångtransporter. Männen småpratade medan de skyddade sina cigaretter från regnet så att insidan av deras händer lyste upp varje gång de tog ett bloss. På andra våningen i cellblock B stannade överste Hauser vid ingången till förhörslokalerna och betraktade den röda lampan i taket. Han var i 35-årsåldern, men hans fårade ansikte fick honom att se betydligt äldre ut. Han var civilt klädd och regnet hade trängt igenom hans knälånga rock. Han rörde sig oroligt medan han vred händerna som var klädda i svarta handskar. Hela fängelset hade särskilda trafikljus för att de intagna inte skulle komma i kontakt med någon annan än förhörsledaren när de flyttades från sin cell till ett av förhörsrummen. Den systematiska isoleringen var noga planerad och trots att Hauser själv välkomnat systemet irriterade det honom att han nu själv måste stå och vänta. I nästa stund, när fången förts vidare, slog ljuset i taket om till grönt. Hauser, som var nästan 2 meter lång, fortsatte runt hörnet och vidare genom en smal korridor där förhörsrummen med sina hermetiskt slutna dörrar låg på var sida om gången. Trots den sena timman var nästan alla 120 förhörsrum fördelade på 3 plan i bruk. Det var ett annat system man hade på Hohenschönhausen-anstalten. Att aldrig låta de intagna få någon nattro. Hauser öppnade dörren till kontoret längst ner i korridoren och tände lampan i taket. Rummet var ytterst spartanskt möblerat och innehöll bara ett skrivbord, 2 stolar och ett arkivskåp. Det var identiskt med alla de andra 119 förhörsrummen. Trots att han arbetat på anstalten i över 6 år hade Hauser aldrig förhört någon i rummet. Kontoret var enbart en täckmantel för hans egna speciella förhörsmetoder. Hauser gick runt det tomma skrivbordet som tog upp det mesta av rummet och fram till arkivskåpet i hörnet som han öppnade med en liten blank nyckel. Från översta lådan plockade han upp en nyckelknippa som han la i fickan. Några minuter senare stod han ute på gårdsplanen igen. Han fällde upp kragen och skyndade genom hällregnet bort mot fängelsets före detta administrativa byggnad, som numera fungerade som lager. Vid källartrappan stod en ung soldat på vakt. När han fick syn på Hauser sträckte han på ryggen och gjorde honnör. Hauser gick ner för de branta trappstegen till källaren. Ur mörkret kom 2 av Hausers egna män och mötte honom. Hauser gav dem en kort nick och de fortsatte tillsammans genom korridoren. Den tillhörde avdelning Z, Hausers truppenhet. Bara ett fåtal personer kände till det här rummet och vad som fanns där. Inte ens kamrat Milke, säkerhetstjänstens högsta chef, eller kamrat Honecker kände till dess existens. De hörde ibland om resultaten som kom härifrån, men bara ibland. Hauser tog fram nyckelknippan och låste upp. Han tog i och drog i den tunga dörren så att det gnisslade av de rostiga gångjärnen. Inne i cellen lyste en glödlampa med ett gulaktigt ljus i det smala rummet. Det fanns varken fönster eller ventilation i lokalen.